ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det var lite häftigt i morse, Pia.
Det var inte en drömmig start direkt.
Nej, du fastnade vid korsvägen. Och jag fastnade på toaletten.
Ja.
Den grejen.
Det var kanske inte vi vill höra mer om din morgonbjörn där. När du fastnade på toaletten.
Nej. Nej, men jag fastnade på mobilen faktiskt. Och glömde bort tid och rum.
Ja.
Och insåg att när min hjärna kommer igång igen då. Så insåg jag att jag var fruktansvärt bråttom.
Mm.
Jag ska hämta min äldsta dotter som sitter här och pluggar och hinna i tid till vård här liksom.
Ja, jag hade ju liten tid att passa idag.
Ja, men det blir ju så. Det blir jättekonstigt. Och då när man fastnar sådär då, och inser att jag behöver i princip sitta i bilen nu.
Mm.
Fast jag har grejer kvar jag måste göra innan jag kan åka. Då får man göra det jävligt fort och då funkar det väldigt dåligt.
Ja.
Sådär. Men någonstans så får man väl bara acceptera att vissa dagar blir så. Jag vet inte om jag har drömt att det var senare idag eller något. Jag har haft den känslan att ja, men idag har jag väldigt mycket tid på mig.
Ja.
Fast, nej.
Det har du ju vetat sen.
Och det här har du vetat sen länge. Men det hjälpte ju inte.
Nej. Så kan det vara.
Ja, gud alltså. Det här huvudet. Det är jätteroligt. Idag ska vi prata om grejer som både du och jag tycker är väldigt roliga.
Mm.
Och intressanta. Men också svåra.
Ja.
För det blir ju ändå, just den här frågan vi ska snacka om idag, det är ju brottningsmatcher som vi dels har hemma, både du och jag.
Mm.
Och dels så har vi väldigt mycket klienter som har exakt precis det här.
Absolut.
Ja. Och det är verkligen. Du och jag idag.
Ja.
Och sen har vi gäst.
Ja.
Ja, Jonathan är hemma.
Ja.
Han har annat för sig då. Han har annat för sig då.
Vi är glada att han är hemma idag.
Ja, han får krya på sig bara.
Ja.
Det är inget mer med det. Men vad är det vi ska prata om då? Vi hade ju en idé när vi kom på det här avsnittet.
Ja.
Att för helvete, det här måste vi kolla.
Mm.
Och så hade vi en gubbe på det.
Hade vi en?
Ja, vi har
nej,
alltid
men vi ska
gubbe.
Ju prata om, kanske inte just, det är ju barnuppfostran, men just där när det är kaos kan man
när
säga.
När det inte är självklart längre.
Ja.
Ja.
Vad gör man?
Ja. Vi ska prata om föräldraskapet, vi ska prata om barn.
Mm.
Vi ska prata om svåra barn.
Mm.
Vi ska prata om lätta barn.
Ja.
Vi ska prata om det här skitjobbiga. Att, men man som förälder vill bestraffa ett barn när det har varit dumt och gjort dumma saker. Fast psykologin ber oss att göra annorlunda.
Precis.
För det fungerar inte. För vi ger bara barnen uppfattning om det här är fel.
Mm.
Men de får inte veta vad som är rätt.
Och när man hotar och mutar i typ samma mening.
Ja, exakt. Och vi har med oss en gäst idag och jag tycker det här är så fantastiskt. För det är så när man har jobbat med det här så man träffar lite folk.
Ja.
Ja, och vi har ett bra bra gäng gubbar med psykologer på KBT-struktur som vi går på. Och där har vi vår handledning och där har vi väldigt mycket av vår utbildning gjord hos dem. Både Thomas Hylme och Micke Åkerlund. Men vi har också med oss Martin idag, Martin Syk.
Ja.
Hej.
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 Ditt efternamn är helt fantastiskt med tanke på vilket vad du jobbar med.
Ja, precis. Ja, men det är lätt att komma ihåg och sådär.
Ja.
Trademark.
Trademark, ja. Jag vet att jag läste faktiskt det namnet innan vi träffades första gången. Eller tidigare. För du var involverad i någon studie, va?
Ja, det har jag säkert varit, höll jag på att säga. Det har jag ju varit. Jag vet inte vilken du tänker
jag
på.
Jag tänker på KBT och internet.
Ja, precis. Du kanske tänker på examensarbetet där, som vi gjorde.
För
då gjorde vi ju en skräddarsydd behandling vid psykisk ohälsa vid smärta.
Ja,
långvarig smärta.
Ja.
Mm. Precis, ja.
Och dessutom på internet då. Och ni kunde, vad kunde ni påvisa där?
Nu är det här jättelänge sedan. Så att, jag får väl slänga in en brasklapp här.
Försök
om jag inte minns alla resultat i detalj. Men i princip så.
Det vill jag inte minns var, heller.
Nej, precis. Vi ska inte gå in i det allt för djupt. Men det jag minns var väl i alla fall att en internetbaserad skräddarsydd behandling vid smärta kan minskas psykisk ohälsa och typ depression och ångest då.
Mm.
Och inte lika stor effekt på den långvariga smärtan. Men det var ju också något som vi inte heller förväntade oss så mycket av, eftersom vi inte fokuserade på just smärtan i vår behandling, utan på de här andra problemen som ju lätt kommer när man har problem med smärta.
Ja, precis. Och det är ju det vi på Caladus jobbar med 24/7 i princip. Vi kan skriva under på det faktiskt. Vi kan skriva under.
Kan hjälpas åt så att säga.
Ja, men precis, precis. Men kan du inte, nu är det här skittråkiga, och då har vi lyssnare som aldrig har hört talas om det här, Martin, va? Och vi vet ju att du är psykolog. Vi vet också om att du har ett tilltaget antal år på BUP, va?
Ja, precis. Jag började ju, jag blev psykolog 2012 och så har jag jobbat inom psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, ett antal år där. Ja. Och sen så har jag de senaste 5 åren jobbat på KBT-struktur.
Ja, just det.
Och är med och driver det nu och sådär.
Ja, just det. Just det. Hur kommer det sig, alltså, för även Micke då, var den andra gubbe här, han är ju också... Han har ju också barn- och ungdomspsykiatrin i grunden. Finns det någon speciell orsak till att man landar just där? Är det extra speciellt, extra intressant med barns psykologi jämfört med vuxnas?
Jag tycker ju det. Sen kan det vara lite olika varför man, hur man hamnar där. Alltså när man är färdigutbildad så ska man ju läsa ett år, eller läsa, jobba ett år som praktiserande psykolog.
Ja.
För att liksom under handledning.
Just.
Och då är det också lite begränsat vad det finns för jobb. Man får lite grann leta och ta det som finns och sådär.
Ja, just det.
Så att det var väl lite på det spåret det var för min del. Sen så kändes det ju också som, jag har jobbat som lärarvikarie sådär under utbildningen och lite innan jag började läsa till psykolog. Så att jag har ju liksom alltid på något sätt haft det här intresset för att jobba med barn och unga. Jag tycker det är väldigt kul.
Hur skulle du säga att det skiljer sig liksom? Jobba med barn med psykisk ohälsa och med vuxna. Vad är den största skillnaden? Går det att säga så?
Ja, det går väl att säga lite om det. Men framförallt så är det väl viktigt att komma ihåg att det är ett väldigt stort spann. Liksom, om man jobbar med någon som är 7 år, eller 6-5 till och med ibland. Så unga träffar jag då. Men jämfört med de som är liksom 15, 16, 17, 18, det är ju, det är ofta en väldigt stor skillnad. Då. Sen så kommer det även, sen är det såklart personlighetsskillnader som också gör det. Men om man jämför med vuxna så kan man säga lite generellt att man får kanske ha lite mer kreativa metoder, eller man ska säga. Man behöver liksom vara lite mer... Vi har ju en massa principer och behandlingsupplägg och liksom tankar om hur vi ska lägga upp behandlingar för att hjälpa till med olika saker.
Uh-huh.
Men man kan ju behöva göra anpassningar för att personen ska kunna liksom ta emot och förstå och göra de saker som vi hoppas hjälpa då.
Ja, just det.
Och med barn så kan det ju handla om att man behöver föra in mer liksom lek och mer praktiska övningar och liksom försöka möta dem där de är och i deras intressen sådär.
Ja, just det.
De är liksom lite mer, man måste fånga deras intresse.
I grund och botten så fungerar samma saker för vuxna som för barn, eller?
Ja, alltså i grund och botten så är det ju så. Sen ska man ju vara försiktig med att tänka att det alltid är så. Utan man behöver ju liksom gå till litteraturen och se hur det är. Men det, vi ser ju att i varje fall de mest grundläggande principerna med i behandling med exponering och att medveten närvaro och att liksom lägga märke till sitt eget beteende och känslor och tankar och sådär. Det är ändå ganska lika.
Ja, just det.
Sen finns det ju väldigt stora skillnader i liksom den kontext som unga och som barn och vuxna befinner sig i.
Ja.
Vuxna arbetar, har liksom en helt annan livssituation, medan barns tillvaro är väl mycket styrd av deras föräldrar ibland. Ja. Då, eller i varje fall att de umgås mycket med sina föräldrar och även klasskompisar och sådär.
Just det.
Och andra generationsfrågor också som kommer in, som ju blir lite, det blir en utmaning för psykologen då att på något sätt, visst, man behöver vara lite insatt i liksom ungdomskultur och mer barnkultur sådär för att på något sätt kunna förstå lite vad de liksom, vad de lever med. Det får man ju försöka.
Spännande.
Men hänga med här i lite.
Jag fick en fråga här, eller inte en fråga, jag fick en tanke när jag satt här och lyssnade. Och, jag gör ju så med mitt huvud, jag pusslar ju hela tiden och försöker få in information eller...
Ställer frågor till dig själv.
Ja, jag ställer frågor till mig själv och försöker då få in informationen och landa den i mig själv och i min vardag och i mitt arbete och sådär. Jag tänker så här, Martin, vi har ju väldigt mycket sådana här diskussioner om Det är som barn och ungdomars psykiska ohälsa. Jag läste vissa artiklar om att den ökar jättemycket. Och sen är det några andra artiklar som säger nästan tvärtom. Eller i alla fall är försiktiga med att stämpla psykisk ohälsa. Man vet inte riktigt varför det kommer och så vidare. Och vad, om du skulle få säga en sån sak som vi föräldrar måste vara försiktiga med idag. Som man kan visa sig här om 5-10 år. När det gäller barns psykiska hälsa. Inte bara ohälsan utan hälsan överhuvudtaget. Vad skulle du säga då liksom är viktigt för oss? Det finns ju en skärmdiskussion till exempel.
Ja, det finns en skärmdiskussion. Det är ju till att börja med. Det är en väldigt intressant men också en väldigt stor fråga. Och man får lite grann, en sak som jag kommer att tänka på när du ställer den är att man får kanske skilja lite grann på så att säga, vad vi föräldrar ska göra och vilka så att säga, problemområden som finns.
Du tänker på...
Jag tänker just att det är inte alltid självklart... Alltså, även om vi säger att det här med skärmar kan vara ett problem så är det inte alltid självklart då hur vi föräldrar ska agera i relation till det. Alltså, det är två olika frågor lite grann.
Ja. Mm.
Men om man tänker... De saker som så lite spontant dyker upp för min del är ju just... det är väl framförallt en alltså, rörelse och fysisk liksom, aktivitet som ett område där vi ändå ser förändringar och det kanske inte är så illa att alla barn liksom, hur ska jag säga, rör sig mindre och så, men det finns i alla fall en grupp barn som vi vet liksom, ja, lägger på, hamnar i överviktsproblem och i värsta fall kan det leda till en slags livslång fysisk ohälsa. Ja. Och vi vet ju också tyvärr att det ofta hänger ihop med olika typer av psykisk ohälsa. Mm. Att man liksom, ja, att man också, att det påverkar självbilden och självförtroendet och ja. Sådana saker. Så det är väl en sak som jag tänker på. Ja.
Men hänger ihop de bitarna, de som är lite överviktiga med och tränar mindre med att de kollar mer på skärm, kan man se det?
Oj, det vet jag faktiskt inte. Det kan jag inte svara på. Men jag tror att det är mer komplext än så. Att vi liksom har ett helt samhälle som, med, ja, som hur ska jag säga, puffar oss ner i den riktningen. Både i hemmet och generellt i samhället. Så att säga. Men absolut, vi ser ju... Jag menar, om vi går in på det här med att ha lite mer allvarlig psykisk ohälsa och så ser vi ju att... Det finns en ganska stor eller en ökande grupp ungdomar som, liksom, som sitter hemma mycket och är en del av dem kanske är så att säga, fast i någon typ av dataspel eller internetvärld eller vad man ska säga. Men andra är mer kanske fast hemma av andra skäl för att de inte fungerar. Det fungerar inte bra i skolan och så. Så det finns ju 1000 skäl till det. Men då blir man ju i alla fall väldigt mycket mindre aktiv i sin vardag när man är hemma så mycket.
Mm.
Och det är ju, ja, så att det är svårt att säga att det finns en direkt koppling. Det har jag liksom inte riktigt, där får man nog gå till någon som är mer insatt i själva ämnet. Men däremot så kan jag väl säga, min erfarenhet är väl att det är viktigt att ställa sådana frågor i alla fall. För att, ja, det är... Det finns ett stort användande av liksom skärmar och telefoner och sådär. Och att det kan på ett eller annat sätt vara en del i psykisk ohälsa.
Ja.
Så att, ja, lite luddigt svar.
Men det kommer nog bli lite grann så idag tror jag. För alltså, psykologin är så våldsamt stor. Vi måste nog berätta det för lyssnarna att... Det går inte att ge specifika råd. Det kan vara så mycket situationer som förändrar det rådet som du får. Liksom.
Mm.
Och det kan handla situationer hos dig, hos andra människor runt omkring dig, hos barnet, hos en speciell situation vid ett speciellt tillfälle som löser ut en speciell känsla och därför funkar inte de andra råden.
Mm.
Alltså det är ju hysteriskt avancerat.
Ja, men det stämmer och man kan väl säga lite generellt att liksom, ju mer specifik fråga man kan ställa desto mer säkra svar kan man få då om man går till litteraturen och tittar. Och sen är det ju inte oviktigt med den erfarenhet vi som jobbar och träffar många får, men den är ju ändå på något sätt måste ju värderas och balanseras upp mot vad vi faktiskt seriestudier och så. Det är ju trots allt den mest säkra kunskapen när vi ska uttala oss mer på gruppnivå, så att säga.
Ja, precis. Vi ska försöka ge dig lite specifika situationer idag. Så vi kan prata just om det. För att det där är en sån sak, när vi började hos er på KBT-struktur. Det tog oss lite tid innan vi vande oss vid att Micke alltid forcerade fram motfrågan. Vi har en situation vi vill prata om, och då trodde vi att det gick att komma med en generell princip och få någon information utav den.
Mm.
Det var att han väldigt snabb och väldigt tydlig med, kan man säga, att ni behöver ge mer specifikt än så.
Mm.
Och här sitter vi idag och är exakt likadana mot våra klienter.
Ja.
Att, nej, men vi måste ta den sista situationen du hade och så dyker vi ner i den, och precis just där kan vi då resonera runt vad som hände just då. Kanske kan vi i det resonemanget hitta röda trådar som alltid kommer tillbaka när det händer ungefär samma sak. Liksom.
Mm.
Det är jätteintressant. Kan
det får bli en dialektik, tänker jag, i samtalet där. Ja. Man får liksom, det blir jättebra. Jag bara tänkte, får jag bara lägga till en sak till som med barn och ungdomars psykiska ohälsa.
Ja.
Alltså, någonting som jag tänker där är ju, apropå det här med skärmar och så. Och det kanske ofta är en bidragande orsak. Men jag tänker att det här med sömn och liksom, hur ska jag säga, uppvärmning och sömn. Sömn kan vara en sak som slår igenom lite generellt. För att vi har ju liksom möjligheten nu att prata med varandra dygnet runt och att liksom vara i kontakt med människor som är uppe när vi sover och så vidare. Ni vet hur det är med 24-timmars samhället.
Ja.
Och det i kombination med att de här sätten som vi håller oss ajour liksom, och kontakt med andra är skärmar och liksom tenderar att pigga upp oss lite grann. Både med innehållet och själva mediet i sig, så att säga, med de här med ljuset som vi har från skärmen och så tänker jag att det är någonting som jag gärna vill lyfta fram. Alltså det är rätt ofta man hör när man frågar liksom ungdomar, och som, i alla fall de som jag träffar, så hur mycket de sover, så är det alltså det är ganska lite. Mm. Och då ska vi komma ihåg att generellt sett har ju tonåringar ett större sömnbehov. Och sådär. Så det är väl någonting som jag tänker är liksom, och det är ju lite, det är ju någonting som man har sett trender i hela befolkningen egentligen, ett minskat antal sömntimmar liksom.
Mm. Det är ett jätteproblem.
Och det är något jag verkligen liksom skulle lyfta fram som en första sak att titta på, om man liksom känner att man har problem med stress, nedstämdhet eller ångest, att man liksom ser över sådana här basala saker som hur mycket sover jag, äter jag ordentligt och sådär.
Ja.
Mm.
Det är inte så spännande, men det är liksom, alltså, det finns det ofta saker att hämta.
Vi har ju skapat ett återhämtningsprotokoll här där vi har sömn, mat och låta gärna göra ingenting. Vi ska ha rörelse och vi ska ha roligt. Så vi har satt ihop till lite sån, ett protokoll som människor ska då följa. Och där sömnen då är en av de delarna. Och det är väldigt tydligt att så fort sömnen spårar så skiter sig resten också liksom.
Sömn är oftast något det första vi börjar med.
Ja, absolut.
Ja, men det är jätteklokt. För jag tror att den är lite så här kollektivt nedvärderad, sömnen. Det är liksom, det är downtid. Det är tid man inte är produktiv och så vidare. Och då blir det lätt att man liksom, och sen så får man ju inte effekterna av god sömn. Kan man ju ibland känna av naturligtvis. Men det blir ju ofta, kommer det lite senare så att säga.
Mm. Mm.
Alltså det är lätt att också vänja sig vid att vara lite, sova lite halvdåligt och så liksom fungerar man lite halvdåligt och så blir det liksom det nya normala.
Ja, precis. Mm. Och sen är
det vi överlever ju utan så mycket sömn. Men det betyder ju inte att vi
fungerar.
Blomstrar.
Nej. Och det är väl ofta så också när barnen har lagt sig på kvällen så ska man ha sin egen tid.
Mm.
Och den är så högt värderad att man nedvärderar sömnen liksom.
Ja. Ja, det känner jag ju själv igen. Liksom. Det är ju,
Och egentiden är ju inte alltid bara göra det man vill.
Nej.
Utan det kan ju vara förbereda för morgondagen, städa, tvätta.
Ja, precis. Bara barnen inte är där och stör. Liksom.
Ja.
Mm.
Det blir definitionen av egentid.
Mm.
Sen att man går och städar. Det är synd, eller hur? Men jag tänker också att det är någon form av uttryck för en ganska tuff situation.
Mm.
När man
det är det verkligen.
Man kan inte njuta av att vara förälder för det är bara jobbigt.
Mm.
Mm.
Man vill ta det ena barnet och slå det andra barnet med. Liksom. Mm. Sådana situationer springer vi ju på titt och tätt alltså.
Eller att man inte hinner någonting annat. Är barnen vakna så är det bara liksom lösa situationer eller hantera bråk eller...
Men vet du vad? Jag tror att det är en bra början där. Det är en bra början där. Då tänker jag, frågan till dig då Martin. Nu blir den ganska generell, men vi får göra vad vi kan med den. Jag som förälder, hur mycket måste jag underhålla mina barn för att det inte ska bli fel för dem? Är du med på tanken?
Ja, du satte punkt där, så att säga. Eller du satte frågetecknet där. Ja, inget mer som kom.
Då tänker jag så här, så här, barn någonstans mellan, vi säger 5 till 8 år.
Mm.
Och vi tar det spannet.
Mm.
Okay.
Och så har jag har hamnat i en situation, säger vi, det är inte hos mig, det här hos en klient, för mina barn är äldre, men jag känner att så fort de är vakna, så fort de är hemma, så är jag någon form av lekkoordinator. Jag måste aktivera dem. Det ska antingen pysslas eller lekas eller läsas eller något sånt här. Hur mycket självständiga kan barn i den åldern vara? Vad är rimligt liksom?
Jättebra fråga. Några saker som jag tänker på här är ju till att börja med bara det här uppenbara. Att barn i 5 till 8 års åldern till att börja med, det är ju ett rätt långt spann. Så att vi generellt sett så är ju ett barn som är 8 år är mycket mer självständig än ett barn som är 5 år.
Men vart går den gränsen då?
Den är ju hur ska jag säga, det är en sån här gradient liksom, det är gradvis övergång skulle jag säga. Ibland kan vi ju se liksom, vi pratar ju om att det finns både kontinuerlig utveckling och även så här lite mer, ibland lite tydligare steg i utvecklingen och så. Jag skulle väl säga att ett skolbarn, alltså när barnen, och då tänker jag på den gamla uppdelningen, alltså ett från sju år. Min erfarenhet och min kunskap säger mig att det skiljer sig från barn som är 5 och 6 år. Mm. Alltså, det händer något där med liksom, barn som är 5 och 6 år är i större utsträckning liksom, mer inne i någon slags lektillstånd. Mm. I någon fantasi. De går liksom in och ut ur fantasi mycket mer än 7-8-åringar. Har lite sämre kontroll över det, så att säga, alltså, om du förstår. Barn som är 7-8 leker ju med varandra och så där, och de låtsas ju saker, och men jag tror generellt sett har de lite större kontroll på när de gör det och så att det är väl det är väl någon slags grov gränsdragning där. Men jag blir lite nyfiken på själva liksom scenariot här, för att det är ju, jag tänker så här, man kan ju säga så här, till att börja med, barn i olika åldrar, men just i den åldern då, liksom, tycker ju fortfarande väldigt mycket om att vara med sina föräldrar. Det är någonting som är väldigt, liksom, som, där de känner väldigt positiva känslor generellt sett, om umgänget fungerar bra liksom, och så där. Och man får väl tro att om det är så att barnen vill liksom, bli koordinerade i lek, så är det, upplever de det som alltså de upplever att de tycker det är roligt liksom. Det är någonting med det som gör att de liksom pockar på den uppmärksamheten, så att säga. Om det nu är så att det är lek som sker. Det är lite svårt att veta dem.
Men det är ju helt fantastiskt. Det är en helt fantastisk vinkel på det.
Ja, verkligen. Tänkte samma sak.
Det är att när barnen är väldigt needy, så att säga, så är det inte för att de
är bortskämda,
utan för att de faktiskt tycker om att vara nära, liksom.
Mm.
Häftigt. Fan vad
coolt. Ja, men precis. Och sådär, det är väl viktigt att här, oavsett vad man, om det här nu blir ett problem i vardagen, så är det ju, då får man ju titta på det. Men grunden så tänker jag det är någonting positivt och någonting som barn behöver. Liksom. De behöver tid med sina föräldrar och gärna en och en och sådär också.
Ja.
Kan det snarare vara så då att det är den vuxna som inte har energin till det?
Ja, alltså, jag tänker så här att det är ju, man får ju så här, barn behöver ju detta. Sen är ju inte det samma sak som att de ska få det och ska ha det dygnet runt eller alla timmar med när föräldern finns med. där, liksom, det är ju inte heller riktigt, för vi vet ju också samtidigt att barn behöver ju också tid liksom, att på något sätt utveckla sin självständighet och sin, liksom, hur ska jag säga, sin förmåga att styra sig själva och liksom, sysselsätta sig själva. Och det här med självstyrning som vi kallar det, liksom, att på något sätt, ja, det är väl en slags första stegen för att kunna vara lite självgående och ta hand om sig själv, att också klara av att inte liksom, vara påpassad hela tiden. Så att man ska inte dra slutsatsen att det här är liksom, bara för att det här är bra för barnen så ska det vara så mycket som möjligt av det här.
Nej.
Utan som med så mycket så är det ju balans då man behöver leta efter någonstans. Att barnet ska ju liksom, det ska ju finnas i barnets liv, men det ska inte vara det enda som finns.
Ja, just det. Och vi jobbar ju, alltså många av våra klienter som vi träffar, de är ju väldigt skulddrivna.
Mm.
Väldigt mycket perfektionism i dem. Och då blir det nog ganska lätt så att en mamma som har den här starka skulddriften och uteblivna bekräftelsen under uppväxt eller tidigare år, att det finns de här tankarna vad man borde, man måste vara på ett speciellt sätt, och då är det ofta mer är bättre.
Mm.
Ju mer förälder jag är, ju bättre är jag.
Mm.
Och då hamnar man i en jävligt negativ spiral, för att då, så fort då vi forcerar in uttrycket egen tid eller att du ska göra ingenting eller att du ska få vila även på dagen för att du är så utmattad att du måste du göra, så blir det så jobbigt för dem. För då ifrågasätter vi hela deras liksom, existens som förälder, som de var innan de blev utmattade. Det är liksom någon form av ground zero för dem. Det är så vi ska vara. Men när vi då börjar forcera att, nej, men vet du vad, vännen, att de behöver inte ha det så mycket. Du behöver inte ha liksom ett lekschema hemma för dem. Från det de är vakna till de går och lägger sig.
Mm.
Det är ju en sån situation vi springer på väldigt ofta.
Mm.
Jag förstår. Ja, nej, men det är ju verkligen det här som du beskriver nu. Att man liksom under en lång tid, kanske hela livet, då, bygger upp liksom förväntningar på sig själv. Som man då liksom försöker att följa olika regler som man på något sätt sätter upp. Att man ska liksom alltid vara tillgänglig och man ska aldrig säga nej till sina barn om de ber om vissa saker. Precis. Eller liksom, om man kan så ska man, så att säga, och så vidare.
Mm.
Det där är ju som du säger, och det är ju lite just det här med att man bygger upp de här förväntningarna under lång tid, och så blir det här mönstret liksom en, man blir blind för det till slut eftersom att man flyttar hela tiden gränsen, och så är man på något sätt så är det nya normala, det är liksom ens, det blir normen, både för barnen och för en själv. Alltså det är ju viktigt att komma ihåg att barnen blir också, det blir också barnens norm, så att säga. Så att det, vilket ju gör då att, som jag då skulle tänka som andra steget, är det här med skulddrift som kan vara aktuellt. Och att det som då händer om man då skulle sväva bort från det här spåret eller liksom bryta mot sina egna förväntningar på sig själv.
Mm.
Det blir ju då också att man bryter lite grann mot barnets förväntningar. Mm. Barnet förväntar sig att du ska liksom, när barnet ropar kom och titta här eller kom och leka, men liksom, nu gör vi det här. Och så säger du nej, jag orkar inte idag, eller nu liksom, kan du börja lite själv, eller du vet, du försöker med någonting för att liksom få dem att klara sig en liten stund eller vänta eller vad du säger liksom. Då blir det ju också, delvis så får du ju kanske då en reaktion från barn att nej, alltså då blir det plötsligt, det blir inte det de har förväntat sig. Och så kommer det någon typ av reaktion där. Och samtidigt får du också en reaktion från dig själv, för du känner ju, alltså du märker ju att nu gör jag inte så som jag brukar göra.
Nej.
Och de där två grejerna tillsammans tenderar ju att liksom trigga igång skuldkänslorna väldigt starkt i den situationen.
Och
då är det ju jättesvårt att låta bli.
Ja, och jag upplever också att människor med skulddrift är också, de tenderar till att aldrig någonsin vilja vara orsaken till att någon annan mår dåligt.
Nej.
Mm.
Och att precis som du säger där, när barnet ger en reaktion, gapar och skriker eller ens kanske bara ser ledset ut liksom, så skapar det så mycket anspänningar emotionellt hos mig att jag väljer att göra det jag inte orkade i alla fall.
Mm.
Bara för att slippa den känslan.
Liksom. Precis så. Och ofta så hakar man ju på, liksom, det finns ju ofta påhakade, hur ska jag säga, farhågor kopplat till när man gör någon annan besviken och så. Inte ovanligt med föräldraskap är just det här med att man är rädd att man skadar barnet på något sätt.
Ja. Ja.
Eller liksom skadar barnets möjligheter att må bra eller sådär. Alltså, så att det blir också ju, när man hakar på de där farhågorna som ju kanske liksom, egentligen så kanske man förstår att de är orimliga och så. Det är lite olika det där. Men många förstår ju ändå liksom när de sitter i lugn och ro att det där är ju orimliga förväntningar. Ja. Så är det, när man väl är i situationen så känns det som en verklighet. Och då är det verkligen så det känns. Det känns som att man faktiskt skadar barnen när man inte ger dem det de behöver i stunden där. Eller det det de vill ha, hur man ska säga.
Ja, det är jätteintressant. Och det kan jag säga också till lyssnarna där. När man läser om sådana här saker som terapeut liksom. Och så lär man. Så första kapitlen är kanske en bok då handlar om hur mycket skada barnen kan ta.
Mm.
Om det blir fel. Och så inser man att, åh herregud. Har jag gjort så här?
Ja.
De kommer aldrig klara sig i livet.
Och när alla problem man har som vuxen.
Ja, Jesus fucking Christ.
Kommer från barndomen.
Ja, och kommer från barndomen. Och sen så kommer man vidare i de här böckerna. Och så bara, aha, det skulle vara så.
Ja, man ska gå igenom vissa saker.
Ja. Åh gud alltså. Huvudet går in i trauma där. Men det är ju otroligt intressant det här, Martin. Alltså och jag tänker också så här. De som då är så pass trötta. Vi jobbar ju mycket med utmattning. Och föräldrar med situationer som imploderade liksom. Där det finns bara trötthet kvar liksom.
Mm.
Så, och det här är ju en del i det.
Mm.
Och om vi tar den här situationen där. Vi skapar en situation där, en fiktiv situation. Mamman kan inte säga nej till barnet. De kommer och rycker och drar i henne och hon vill inte. Hon ska vila. Just nu så ska hon vila. Liksom. Mm. Det är beslutat. Vi har kommit fram till det här. Och hon känner de signalerna som vi har lärt henne att hon ska känna att nu är det dags att vila. Du börjar surra i kroppen. Du börjar bli dimmig i blicken. Hjärnan hänger inte med. Du måste gå och lägga dig och vila. Barnen har inga intention att låta dig vila.
Mm.
Om vi står där nu.
Mm.
Vi har en skulddriven kvinna. Hon tycker att hon borde och måste vara på ett speciellt sätt. Hon har varit under väldigt lång tid. Tidigare så har det funkat att göra så här. Men nu har vi kommit till vägs ände. Det går inte längre. Hon har fått informationen om att hon. Det här är orsaken till att du är så trött. Du är utmattad. Du måste låta hjärnan vila. För om du inte gör det så kommer den här aldrig att läka. Liksom. Hur ska den här tjejen få barnen till att förstå att mamma måste vara i fred nu?
Mm.
Hur skulle du göra det?
De kan ju vara 5-8 år då, eller?
Ja, de är skolålder.
Mm. De är skolålder.
Ja.
Mm.
Hur gör vi där?
Ja, jättebra fråga. Jag tänker att så här, till att börja med just själva situationen, där får man ju vara liksom lite. Vi ska vara lite uppmärksam på att ibland är det faktiskt så att en liten insats, en liten ansträngning kan ju så att säga möjliggöra vila och återhämtning lite senare. Det vill säga, ofta agerar ju människor begripligt på det sättet att man i sådana situationer att man vet att om man gör det där, om man ställer upp på det där i nuet så kanske man får lite mer vila sen.
Ah.
Så det är ju inte, jag tänker att det är inte så svartvitt att har jag sagt att jag ska ha min vila då så då måste jag ju ta den. Men med det sagt så tänker jag att det är väl ofta det som, det kommer väl ofta till en situation där man förr eller senare liksom, där man ställs inför det här liksom att hur ska jag, nu är det ändå så att det kommer ändå alltid ner till det att jag måste ändå välja bort någonting så att säga för att kunna välja min vila.
Ja.
Men det jag skulle tänka till att börja med, det första jag skulle liksom prata med den här personen om, det är att i de här situationerna när det här händer, du känner av de här signalerna, lagt märke till det, och barnen rycker och sliter på dig, så skulle jag verkligen försöka öva upp förmågan hos den här personen att liksom stanna upp och lägga märke till de egna känslorna. Och de egna liksom reaktionerna som dyker upp då när barnen rycker och drar. Och att liksom på något sätt gå in där. Och verkligen rikta fokuset mot det. Utan att försöka. Utan intentionen att förändra någonting i stunden. Utan att mer verkligen lägga lite liksom, 20-30 sekunder på att bara liksom, gå in i det som du känner där. Lägg märke till det, observera det utan att försöka liksom, förändra det på något sätt.
Mm.
Och det tror jag ni har haft upp i podden tidigare. Men ja. Det är ju någon typ av känslomässig acceptans vi pratar om här. Att liksom på något sätt, se till det som är där. Lägg märke till det. Bara liksom vara med det en liten stund utan att försöka ändra på det.
Ja.
För det jag tror är viktigt här är just att få tag i de här tankarna som dyker upp. Att man borde, måste göra saker.
Mm.
De här tankarna eller de här känslorna som handlar om att man är kanske rädd att barnen ska bli besvikna eller att man är rädd att man liksom inte räcker till. Få tag i de här känslorna som driver på annars. För att det är ju lite så, vi tror ju det att ju mer, liksom, ju mer omedveten så att säga, eller ju mer man undviker att lägga märke till sina känslor, desto lättare hänt är att man blir styrd av dem. Så att säga, desto mindre möjlighet har man att kunna göra något annat än det man brukar göra i situationen.
Ja, just det.
Så det är ju första steget någonstans.
Mm.
Och har man då, liksom, där kan man jobba vidare från det med, från att lägga märke till så kan man jobba vidare mot den här compassion-inslag.
Mm.
Att liksom när man lägger märke till de här känslorna också försöka koppla på någon typ av, liksom, hur ska jag säga, compassion statement. Så att det här känner ju alla föräldrar ibland och så här känner jag mig ibland. Och, det är inte så konstigt att jag känner så här och så där.
Precis. Och vi kan ta det bara snabbt för lyssnarna där. Compassion, alltså att vara snäll mot sig själv.
Ja, alltså precis. Det handlar ju om att något sätt ha ett förhållningssätt till sig själv som är präglat av värme och kärlek liksom någonstans.
Mm.
Och det där är ju någonting som känns för de allra flesta, inklusive mig och många, egentligen många mina kollegor och sådär. Det känns ju, kan kännas lite främmande och lite liksom lite konstruerat och sådär. Ja. Och det är väl viktigt att liksom inte stöta bort det direkt per automatik för att det känns lite ovanligt.
Ja.
Men det vi tänker på där är att liksom på något sätt försöka röra oss i den riktningen i alla fall.
Ja.
Att liksom, för att ofta ser vi att vi finns i hela alltså i andra ändet av spektrat. Vi förhåller oss till oss själva med väldigt höga krav och förväntningar och kritiskt och sådär.
Ja.
Så att, kan man liksom röra sig i andra riktningen där, att liksom hitta lite mer av en lite mer varm inställning eller förstående inställning till oss själva, så är det mycket vunnet på det.
Mm. Mm.
Det kan liksom bryta det här annars ganska liksom hårda och kalla förhållningssättet till oss själva som vi kan ha, som ju liksom är en grogrund för att också så att säga, bortse från sina egna behov och att pressa sig hårdare än vad man egentligen kan med och så vidare.
Och det ska man ju säga också att det här kommer inte att funka på en dag. Det viktiga är att man börjar någonstans, att man fortsätter och göra precis som du säger. Gång efter gång efter gång efter gång. Så till slut så kommer det blir normaliserat.
Mm.
Precis, och man får försöka hitta de liksom trixen som hjälper, som funkar bra för en själv. Om det till exempel handlar om att man liksom ser på sig själv som att man var, alltså om man frammanar bilden av sig själv som behövande eller liksom att man var som när man var barn eller något sånt där, det kan hjälpa en del att liksom se sig själva som ett barn som de var en gång tidigare, just där i stunden, för att komma i kontakt med lite liksom omvårdnad. Eller att man ser sig själv som en människa som alla andra liksom, att man, jag är också en människa. Det kan göra det lättare. Jag är en levande varelse. Liksom. Sådana saker.
Ja.
Det kan göra det lättare att komma i kontakt med det här. Men det som du säger, det kommer ju kännas märkligt och konstigt i början. Liksom. Och det gäller ju att någonstans att inte kasta ut det genom, kasta ut det med badvattnet. Liksom.
Ja, precis.
Utan att på något sätt hålla i det och se till att så här, kan jag göra lite av det här idag så är det. Då kan det hjälpa mig på något sätt att landa i den här känslan som jag har.
Ja.
För det handlar lite om att hålla sig själv i handen när man känner så där.
Ja, verkligen, verkligen. Men jag tänker så här då, om vi tar den här situationen som vi har. Och så blir hon arg istället.
Mm.
Där ilskan är det, det bara detonerar.
Precis. Mycket, ja, men det är ju förståeligt. Och det är ju liksom mycket det här. Det är fight and flight-systemet som går igång där. Det blir väldigt stressande att ha olika förväntningar på sig. Ja. Man har liksom... Det blir lite som att hon förväntar sig både av sig själv då att hon ska ta det lugnt och slappna av och att hon behöver det. Och samtidigt förväntar man sig då att man ska leva upp till de krav som barnen har. Och där blir det en krock.
Ja.
Och det är ju frustrerande liksom att inte på något sätt... att man inte kan leva upp till... Att man inte kan göra allt rätt, så att säga. Ja. I ett givet tillfälle. Och ilskan är ju sån ofta att den riktar ju också ut vår uppmärksamhet mot något annat. Mm. Liksom. Alltså det är något annat än de här känslorna som också finns där samtidigt inuti som vi är i kontakt med. Så att säga. Vi är mer fokuserade på... Ja, det som händer utåt, så att säga. Så det skulle kunna vara en funktion av det där med att bli väldigt arg, att vi på något sätt slipper att känna de här skuldkänslorna.
Mm.
Men det kan också vara så att det handlar om att man börjar liksom, man på något sätt känner det här inuti att jag behöver att sätta mig nu. Jag kan inte göra det här, jag klarar inte av det. Och sen så är det här med ilskan ett sätt att försöka visa sin omgivning att jag behöver lugn och ro nu.
Ja.
Men ett oskickligt sätt, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Det brukar inte fungera så bra med ilska.
Den är ju ganska dåligt effektiv så.
Ja, ofta så när andra får det mot sig så reagerar de lite på samma sätt.
Ja.
Alltså, man blir arg tillbaka.
Ja.
Och tjatar och klagar kanske då, som barn.
Och jag tänker så här, ilska ska ju någonstans sätta gränser också för oss människor.
Mm.
Och då tänker jag så här att om jag då som förälder har försökt att sätta min gräns och så respekteras inte den. Och så är man så mycket uppe i känslan att man tänker inte på att det är ett litet barn som bara inte förstår varför mamma vill vila.
Mm.
Och då när det inte respekteras, om man då har ett sånt temperament eller ett liksom en sån grundinställning, så kanske det är så att det smäller på. Och det är ju det som
är... Det är ju lätt att tappa perspektivtagningsförmågan när man är väldigt känslomässigt liksom dysreglerad. Sådär. När man känner starka skuldkänslor, känner sig frustrerad, stressad, utmattad.
Ja.
Då tappar man ju också perspektivtagningsförmågan och glömmer bort att andra inte känner det du känner. Mm. Eller att barn i 7-8 års åldern kanske inte kopplar ihop att du har sagt att du är trött flera gånger samma dag.
Mm.
Det finns inte riktigt för dem och det glömmer man bort när man är så där känslomässigt upprörd, så att man och då blir det ju inte heller så effektiv kommunikation då när man blir arg och fräser eller hur det nu blir liksom.
Mm.
Och det är ju det där tror jag, om man skulle hitta någon form av steg framåt i en sån situation, om man alltid hamnar där, så tänker jag att om vi på något vis kan bearbeta ilskan så att den inte sätter käppar i hjulet för kommunikationen, så tror jag det är där hade nog jag personligen valt att börja.
Mm.
Om jag hade haft en sån här, försöka processa den liksom, hur gör jag för att inte detonera, hur flyttar jag min närvaro från den situationen så att det inte blir så intensiv ilska, utan jag faktiskt kan ta ett par djupa andetag innan jag kan börja tänka igenom vad är det jag ska göra. Hur blir det om jag gör så här? Liksom?
Mm. Det funkar ju när man kan observera sina känslor. Märka att det är på gång. Liksom.
Mm.
Ja, jag tror att det nästa är ganska liksom, naturligt steg. När man har observerat sina känslor. Men ett steg som givetvis kräver liksom, att man övar på det. Och man får heller där inte förvänta sig att man kan allting från början. Utan man får börja liksom, någonstans. Men det handlar ju om att när du har observerat det du känner. Och känner dig frustrerad och du vet också att du känner skuldkänslorna där. Men också att du är utmattad och har ett behov och sådär. Du har allt det där klart för dig och satt ord på det. Att då nästa steg skulle kunna vara att göra någon slags kombination av liksom, bekräfta barnets önskan. Som är ju helt rimlig på något sätt.
Mm.
Alltså ett barn som önskar att föräldern ska vara med och se någonting eller delta i någon lek eller så. Det, man får försöka liksom bekräfta den delen av det som är rimligt, så att säga.
Ja.
Och på något som man kanske säger till sitt barn då, så här, du vill verkligen att jag ska vara med nu och liksom titta på det du har gjort här, eller du vill liksom, det verkar som att du verkligen vill att jag ska leka kunna gömma nu, du är väldigt angelägen om det, eller hur man ska säga det skulle tycka var roligt liksom. Mm. Så att man kan börja med att liksom bekräfta barnet lite grann i önskemålet. Mm. Och sen i liksom, om man då bygger på där, så kan man ju liksom också bygga på nästa steg, som ju handlar om att liksom bekräfta sig själv samtidigt som man liksom kommunicerar utåt hur man själv känner.
Ja.
Det vill säga man kan då liksom kommunicera att du får vänta en stund nu, för jag behöver göra det här först.
Ja.
Liksom. Alltså att jag är trött och behöver vila i 10 minuter eller en kvart eller sådär. Och när jag har gjort det, då kan vi liksom göra det där som du jättegärna vill göra. Tror du kan börja liksom en liten stund utan mig? Så att man försöker få med det här med att man liksom bekräftar sig själv inför barnet.
Absolut.
Det brukar vara väldigt effektivt, både för att barnet har lättare att förstå de känslor som finns där inne och den här utmattningen som ju är liksom, som är ju centrala här någonstans. Att man känner sig liksom utmattad och behöver vila. Men också för att det är effektivt att inför sig själv bekräfta. Alltså inför någon annan och inför sig själv bekräfta sig själv. Det blir också sådär att man, liksom, man ser sig själv säga att man behöver någonting. Då blir det en del av ens verklighet.
Absolut.
På ett helt annat sätt än om man bara har det in i huvudet eller liksom någonstans långt ner i magen. Sådär.
Och
det skulle jag säga.
Genom att lyfta upp det, som man ju också bekräftat eller validerat. Alltså lyfta upp sitt eget behov liksom, och göra det äkta.
Just det.
Och den dialektiska beteendeterapin pratar ju mycket om självvalidering. Att lyfta upp sig själv och sin egen. Sådär liksom. Och det är också någonstans att barn kommer ju inte göra som vi säger. De kommer ju göra som vi gör.
Mm.
Och om mamma visar att det är så här vi talar om känslor, det är så här vi talar om behov, det är så här vi talar om det som händer på insidan, så kommer ju det till slut att bli barnets standard också.
Mm.
Vilket ju är
Det kan vara en motivation liksom, att faktiskt uttrycka sina behov och känslor. Att faktiskt, för många med skuldkänslor är ju väldigt förstärkt av att liksom fokusera på andras behov.
Mm.
Och då kan vi liksom koppla på det här med att jag uttrycker mina behov inför mina barn.
Mm.
Och försöker kommunicera det jag behöver och det jag liksom tycker och tänker. Det är någonting som de kommer att gynnas av. För de kommer att lära sig av det och börja göra det mer själva.
Mm.
Så att det är ju ett sätt att liksom haka på det på en värdering som är ofta väldigt stark hos de här personerna som har problem med liksom väldigt starka skuldkänslor. Och då blir det mer motiverande för dem att liksom sätta ord på sina egna behov inför andra och kommunicera det. För det är ju ofta något som tar emot väldigt mycket hos de här personerna. Det är skrämmande att ge sig ut där.
Mm.
Att behöva någonting. Man är van att liksom ge andra det de behöver, men det känns väldigt farligt att, så att säga, lyfta fram sina egna behov.
Precis. Och det blir ju också väldigt terapeutiskt för att närma sig jobbiga känslor. Och se att det inte händer någonting fastän det är jobbigt. Är ju också ett sätt att komma framåt.
Mm.
Att det blir ju blir mindre, ska vi säga, volymen på skuldkänslorna kanske minskar. Och det som händer på insidan minskar om man börjar närma sig det och faktiskt bekräfta att jag har de här känslorna.
Mm.
Så blir det mindre anslag liksom. Och jag tänkte på det med barnen där också. Just med att ge dem bekräftelse. För att det kanske inte alltid. Det är kanske en del av att de vill att du kommer att titta på det du ska titta på. Men det är nog inte allt liksom. Och där bekräftelsen är en del av det de kommer för. Så att säga.
Mm.
Och ger dem det då. Så har man kanske tagit bort udden av behovet.
Mm.
Att du ska komma och titta på Lego till exempel. Som de har byggt.
Precis, för du har svarat på ett annat du har svarat på ett på själva liksom det underliggande behovet, så att säga, att bli sedd och att på något sätt känna vad att man är i kontakt med någon annan och
precis.
Så där och, så det tror jag verkligen på. Där kan man ju liksom, jag menar, där kan man ju, beroende på hur man känner då själv, vad man känner är, hur ska jag säga, vad man känner sig bekväm med i situationen och sådär och hur barnen är och allt det här. Men jag tänker att det är ju, fysisk kontakt kan ju verkligen vara ett sätt att bekräfta sina barn. Liksom att om de kommer sådär så kan man liksom krama om dem lite grann eller så.
Ja.
Det kan man i alla fall göra. Det, och liksom fokusera på att det har man i alla fall gjort i den stunden. Även om man inte kan liksom springa med och vara med i leken, så kan man i alla fall liksom göra det. Och det blir ofta fokus vid skuldkänslor på det man inte gör. Så det, jag tycker också det är bra att öva på det här med att fokusera på det jag faktiskt har gjort. Som jag kan känna mig nöjd med. Så det skulle ju kunna vara någonting då. Att...
Jag tror att många... Alltså, man på något vis underskattar man de här små grejerna man gör med barnen liksom. Och det är egentligen det, är det som kommer att forma dem. Det är det de kommer att landa i liksom. Och det är det som kommer ta dem fram. Och det är ju inte vad du inte gör, utan de här små grejerna som du gör. Kan man dessutom göra det medvetet då, om man är trött eller utmattad till exempel, och verkligen har kvar vissa basic grejer. Typ, ja men vi kramar, om barnet kommer och vill kramas, så kramar sig. Punkt.
Det finns alltid en famn att komma till.
Det finns alltid där liksom. Är det så att barnet vill prata om någonting som har varit jobbigt i skolan, då släpper du vad du har för händerna och så lyssnar du. Att man har ett par stycken sådana grejer som man alltid har liksom, som man kan falla tillbaks på, tänker jag. Vad tror du?
Och liksom att man i det också försöker ha ett på något sätt... Ett tänk där man, alltså, inte less is more, utan mer att liksom även ganska lite kan ha en stor betydelse i det. Alltså att det behöver inte vara så avancerat eller så liksom, så tillrättalagt.
Nej, precis.
Utan det liksom, gör man det, så har man gjort någonting och det är bra. Alltså, sådär.
Och vi kan ju göra det hur avancerat som helst genom att förklara vad saker gör med barns utveckling eller avsaknad av vissa saker gör med barns utveckling, men det hjälper ju inte situationen framåt. Det är mycket mycket bättre att man gör det man kan liksom, och är konsekvent i det. Tänker jag. Men jag tänker, alltså, vi säger så här då, vi fortsätter på samma situation.
Ja.
Och så ger den här ungen, ger sig inte.
Nej, det gör de ju sällan.
Ja. Men nu är det så pass mycket så att nu får det fan vara bra. Om du inte slutar nu, så händer det här.
Säger mamman.
Säger mamman. Om du inte slutar nu så får du inte ha iPaden sen. Och vi går in liksom på bestraffningsdiskussionen. Eller hot och bestraffning. Det är ju någonting som... Det ligger väldigt nära väldigt många föräldrar.
Det gör ju det.
Och det ska jag säga, för fan alltså, där har jag gått bort med under åren. Jösses i min låda.
Jag är fortfarande där. Och...
Ja.
Men det var ju som ni sa i inledningen där, att man liksom hotar och mutar i samma mening. Ja. Alltså, det känner man ju igen sig.
Ja.
Man blir ju desperat liksom, och stressad och allt det där. Och så liksom, man pratar och ser vad som fungerar. Kanske något funkar.
Och det finns ju en del barn som är jättebra på att verkligen sätta sig på tvären.
Ja.
Har man två, så får man väl en.
Han lasttestar, ja. Men vad säger vi om en sån situation, Martin?
Ja, vad säger vi där? Alltså, det är ju, till att börja med så säger vi väl att såna här grejer, vi kastar ur oss saker och det var ju inte så smart och så vidare. Alltså, man hotar med sånt man inte kan liksom, man aldrig skulle kunna liksom göra till verklighet och sådär. Alltså, där har vi alla varit, och det är väl viktigt att liksom, att inte fokusera allt för mycket på liksom att de orden har blivit sagda. Jag tänker, alltså, för det är ju också så här, dåligt samvete växer, och så börjar man älta det och så, alltså, utan mer försöka liksom, okej, jag sa det där, det var jäkligt, det var inte bra liksom. Det var inte, det hjälpte mig ju ingenting, för jag utgår från att det inte hjälper den här situationen att säga sådär. Men det är klart, hjälper det så hjälper det ju, jag menar, då har det ju funkat någonstans.
Det var funktionellt, ju.
Ja, och då är det väl då, det man kan ta med sig då är väl kanske lite grann att här, man kan fundera på liksom, finns det andra saker, händer det här igen? Finns det andra saker jag vill prova först innan jag gör det där? Alltså jag tänker ju inte så himla svartvitt. Jag tänker inte att det finns, givetvis finns det ju gränser för vad man liksom gör i samspel med sitt barn, och det är självklart liksom våld, och vi ska försöka minska liksom aggressivitet naturligtvis, och liksom skrika på dem ska vi inte göra och sådär, men jag är samtidigt inte av uppfattningen att liksom att barnen tar liksom det är inte kört så att säga. Nej. Om man skulle höja rösten mot ett barn en gång så är det inte kört. Och det är väl skönt, det är väl många som kan liksom andas ut nu.
Ja, verkligen, verkligen. Jag har inte förstört dem för tid och evighet genom att jag skällde dem i ansiktet på ICA. Liksom.
Nej, nej. Men däremot, så här, även om det är så då, och att så här, det är liksom, så handlar det ju lite om att så här, fundera och kanske reflektera efterhand. Vad vill jag göra först innan jag kommer dit?
Ja.
Eller vad kan jag göra för att inte hamna där i nästa läge?
Ja.
För att jag tror att blir det liksom, vi vet ju att blir det mycket sånt där så blir det mindre av annat
ja.
Som barnen mår bra av. Och ja, sådär. Så att blir det för mycket skäll och bråk och sådär, då blir det ju till slut liksom onda cirklar som riskerar att leda oss in i andra onda cirklar som är än mycket svårare att ta tag i och försämra relationen och sådär.
Mm. Men då var jag själv här för i våras, eller höstas faktiskt.
Okej, okay. Ja.
Och det blir insikten där när man förstår att fan, det är mig det är fel på. Det är jag som måste ändra det här. Hon har ingen möjlighet att göra detta liksom.
Mm.
Det är jag som måste byta approach. Alltså jag måste byta mindset i de här konflikterna.
Mm.
För det håller på att implodera hela hemmet. Liksom.
Mm.
Det landar ju hårt alltså.
Mm.
Det är tufft. Jaja. Det är jättetufft. Men det är ju, samtidigt när man gör det så får man ju också större möjlighet att påverka skulle jag säga. För att då är det ju liksom någonstans så att det är bara ditt eget beteende du kan styra så att säga. Det är helt, jag ska inte säga att det är helt omöjligt, men du kan ju bara via dina liksom, ja, dina önskemål och uttryckta liksom, dina kommunikationer så kan du ju liksom önska att andra ska bete sig på andra sätt och du kan göra förändringar i miljön och såna här saker, men du kan aldrig styra en annan människas beteende med mindre än att du liksom tvingar fram saker och ting. Mm. Och det är ju inte någonting som är hållbart liksom i längden.
Mm.
Det kan man behöva göra och speciellt i liksom liv och död situationer och sådär med barn. Men ja, det är ju inte någonting som, så att faktiskt att göra det där skiftet, det är ju givetvis liksom, ja, det givetvis gör det ont liksom att bli uppmärksam på det, att det här är jag som liksom faller till föga.
Ja.
Samtidigt så ger det ju också en möjlighet att äga problemet.
Ja, det var så jag kände också.
Mm.
Att det var ju först där jag kunde göra någonting åt det. Annars så gick det ju inte. Jag hade ju försökt på massa olika sätt. Liksom. Men det blev bara samma skit hela tiden.
Mm.
Så det var först där det förändrade sig. Men
jag tänkte bara lite
men det tror jag är en jätteviktig... Förlåt, Sofia, vad sa du?
Jag bara tänkte just en lite mindre barn i alla fall. Jag har ju lite mindre än Björn. Där känner jag att de speglar ens egna känslor väldigt mycket. Förstår du med på vad jag menar? Liksom, om jag är glad så blir de glada och jag är irriterad så är ju de irriterade. Så att mycket ligger ju, tänker jag kring, liksom, man liksom på något sätt förväntar sig att barnen ska göra en glada. Fast det kanske mycket ligger i att man själv behöver tänka lite hur man bemöter dem också.
Mm.
Eller?
Det är jätteviktigt det du säger nu. Och det är ju, jag tänker på, man liksom, går man tillbaka till... Alla har ju varit spädbarn så att säga, men går man tillbaka dit så för spädbarnet så är ju liksom, finns det inga gränser mellan spädbarnet och föräldern.
Nej,
så att säga.
Nej.
Utan den primära vårdnadshavaren, eller hur man ska säga, och egentligen båda föräldrarna nu för tiden är det väl ofta så. Det finns inga gränser utan spädbarnets värld är liksom, det är både föräldrarnas känslor och de egna känslorna så att säga.
Mm.
Och det finns liksom ingen man har ingen förmåga, ingen möjlighet att kunna liksom särskilja de där sakerna.
Mm.
Och det där är ju någonting som inte, det förändras ju inte över en natt. Så här, nu blev vi 4 år, nu kan vi plötsligt veta att nu är det jag som känner så här, du känner så, den känner så. Va? Utan det här kommer ju gradvis.
Mm.
Och det är jätteviktigt därför att komma ihåg att barn kan inte alltid särskilja vem är det som känner någonting.
Mm. Nej. Jag upplever även min dotter som är 8 liksom, att hon gärna liksom följer med om jag är glad och är jag irriterad. Men så är det ju i sig med vuxna människor också. När någon bemöts man på ett dåligt sätt. Liksom.
Mm.
Nu är mest här, liksom,
mm.
även jo, precis, så det,
en
så även för vuxna. Även för vuxna, men för barn kanske ännu mer. Just för att de har mycket svårare att liksom spåra var kommer den här känslan ifrån.
Ja.
De märker bara att de blir glada när du är glad. Liksom Eller de blir irriterade när du blir irriterad. Det kanske inte ens märker, det beror på lite. Men ja. Så, nej, men det är en jätteviktig sak. Och då blir det ju i sådana situationer så är det ju... Det är ju ändå viktigt att försöka tona ner sina känslor lite grann. Alltså att man tänker lite att man försöker liksom... Det är inte så att det måste vara neutralt och det får aldrig uttryckas några känslor alls. Men jag tror att kan man komma dit att man känner att man liksom själv har kontroll lite grann på känslorna. Det finns en bit kvar att gå tills det liksom bränner till och svartnar och blir liksom... Tills man, hänger ni med på vad jag tänker? Att man liksom känner själv att man har en bit kvar där. Mm. Då tror jag att man har liksom lättare att uttrycka känslor.
Ja.
Men inte på ett sånt sätt som liksom blir väldigt överväldigande.
För det är ju någonstans så att ju större känslan är, ju svårare är det att hålla emot den. Alltså, kognitiva terapin pratar ju om att känslor skapar impulser som reagerar på liksom, beteende. Så. Och ju större känsla, ju större impuls. Och desto svårare att stå emot. Och det är väl det någonstans. Kan man få ner det trycket lite grann där, så det är mycket lättare att se situationen klart. Hur gör vi här liksom? Vad är det? Vad är effektivt? Vad är inte effektivt? Vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Vad är det jag vill visa upp? Vad vill jag inte visa upp? Även om jag känner att jag är vansinnig bara vill skrika. Så någonstans så förstår ju alla att vi kanske inte ska göra så i varje situation i alla fall. Utan det kanske får vara när det är som värst.
Och det svåra är ju då kanske om man är väldigt, väldigt stressad. Och
trött.
Och trött.
Ja.
Och kunna bromsa där.
Ja, precis. Och därför måste vi börja i den enda liksom, i oss själva, tänker jag.
Precis.
Men jag tänker, Martin, där.
Tillbaka i den situationen där då.
Ja, precis. Tillbaka till situationen. Ungen ger sig inte. Och jag har förstått att bestraffning inte är en fungerande väg. För att då har man någonstans inte presenterat ett alternativ för barnet. Man bara talat om vad som är fel. Men hur ger vi en konsekvens för barnet? Och vad är skillnaden mellan en konsekvens och en bestraffning?
Ja, det är ju en bra fråga. Men alltså det är ju ett sådant här begrepp som vi... Det är sådana här begrepp som är lite tekniska, det här med konsekvenser och bestraffning. Alltså om man tänker på... Om vi bara börjar i den änden. Bestraffning, det är ju ett tekniskt begrepp egentligen som hör till inlärningspsykologin. Och det betyder egentligen... Jag tycker inte bestraffning är ett ord som vi försöker att komma bort ifrån lite grann inom inlärningspsykologin, utan... Vi tycker att vi försöker etablera ett nytt begrepp därför att det lätt blir så himla laddat med olika känslor och associationer och så där. Bestraffning, det låter som att man står och slår någon med en piska och alltså, eller att man liksom plågar någon på något sätt. Men i den tekniska bemärkelsen så betyder bestraffning då samma sak som försvagning. Det vill säga någonting sker efter ett beteende som har effekten att det här beteendet minskar. Sannolikheten för att det här beteendet ska liksom utföras i framtiden minskar. Så det är ju liksom den tekniska förklaringen av vad en försvagning är. Och det är viktigt att komma ihåg att det här är ju liksom begrepp som är så att säga... Det är vetenskapliga begrepp som används i forskning och så vidare. Och vi, när man lägger upp studier av olika inlärningsprinciper och så. Men i själva verket, i verkligheten, praktiskt, då vet vi ju aldrig det förrän långt senare. Ifall vi har försvagat ett beteende eller inte.
Ja, just det.
Det märker vi ju först långt mycket senare. Liksom. Det är om vi gör samma, om försvagningen kommer några gånger så ska vi ju märka då att beteendet minskar över tid, så att säga. Så det är en vetenskap i sig. När kan vi verkligen säga att det har minskat och sådär? Men bara för att liksom, det är viktigt att påminna sig om att så här, att inte utgå från att det jag tror är en bestraffning är någonting som gör att beteendet minskar.
Nej.
Det är det vanligaste tankefelet.
Man vill ha en direkt effekt. Ja. Nu.
Precis. Det är ju liksom så att det är väl viktigt att hålla isär de sakerna. Det jag tror och tänker om vad någonting är egentligen inte det som avgör om någonting är en försvagning. Nej. Utan det är faktiskt effekten du har på beteendet som avgör vad det är. Då. Så, i det här fallet och det här med konsekvenser, alltså till att börja med så tänker jag att det brukar vara svårt att lära barn saker när de är, eller hur ska jag säga, att liksom barn har svårt att lära sig saker när det är väldigt starka känslor inblandade, skulle jag säga. Alltså det är liksom, precis som för oss vuxna, så är det ju liksom, är man väldigt stressad och uppjagad och i affekt, så är det ju liksom, ja, det är, man har sämre tillgång till sina kognitiva förmågor, så att säga.
Mm.
Så det här med, när du säger konsekvens, Björn, då tänker jag på det här med att man kanske liksom för barnet pekar ut någonting, att så här, om du tar ett par minuter nu och liksom lugnar ner dig, eller om du kan vänta på mig en kvart nu, så kan vi ta en liksom, då blir det efter middagen eller någonting. Alltså det är ju sätt att försöka peka ut en konsekvens då, att om du nu kan liksom, jag sitter lite själv med det där en stund, så kan det bli en belöning sen.
Ja, just det.
Det är ju ett sätt att försöka peka på en konsekvens för barnet.
Mm.
Tyvärr är det ju så, när barnet är uppe i affekt, så brukar det vara mycket, mycket svårare för dem att kunna liksom göra den här typen av, hur ska jag säga, att förstå långsiktiga konsekvenser, eller ja, förstå konsekvenser på det sättet.
Ja, just det.
Så då skulle jag säga, då har ju det uttalandet mindre möjlighet att kunna liksom påverka barnets beteende.
Så det är bättre att lugna ner situationen? Kanske genom en kram eller sådär, bara så att det inte är lika argt längre. Och sedan,
ja, alltså om barnet är argt så får man ju också passa sig lite grann. Alltså, alla barn är olika, men ett argt barn, där får man gå varsamt fram. En del arga barn svarar ju positivt på fysisk kontakt, eller att man liksom kommer ner på samma nivå och liksom att man bjuder in till en kram, men andra gör det inte.
Ja, just det.
Mm.
Men det jag tänker i det läget är, det jag skulle rekommendera att man gör i första hand är att försöka avleda på något sätt.
Mm.
Och i det här fallet så ska jag säga att jag skulle kanske rekommendera att man, om man har någonting på spisen där eller vad det nu är, att man liksom försöker liksom skapa ett utrymme där det finns tid. Så man ställer av från spisen, man försöker liksom, pratar man i telefon så säger man, du, kan jag ringa upp dig? Mm. Alltså man vill ha så få andra konkurrerande konsekvenser som möjligt, liksom andra saker som kan tänka stressa en eller göra en uppvarvad själv då.
Ja.
Så gör man de sakerna, och sen så kanske man säger då, för att avleda, så säger man, följ med mig, eller kom.
Mm.
Så byter man rum till att börja med.
Mm.
Som ett exempel på att avleda.
Mm.
Man byter rum, man kanske går in i barnets rum eller man går någon annanstans, och så följer barnet kanske efter då. Det är ju lite oklart vad som händer då.
Ja,
det är ju lite intressant att se.
Ja.
Det får man ju lite grann se.
Ja.
Kanske att barnet följer med då. Och då skulle jag nog rekommendera att man, alldeles oavsett vad man liksom har kommit fram till att man vill göra, om man vill liksom säga nej till barnet och ta den här stunden och lägga den på egen återhämtning, eller om man vill göra barnet till viljes på något sätt, eller liksom på något sätt ge andra instruktioner till barnet, så skulle jag säga att första steget där är att man liksom tänk på kroppsspråket.
Ja.
Börja om lite grann.
Ja.
Liksom, huka dig ner, visa att du lyssnar, tänk på kroppsspråket, prata liksom neutralt och med liksom en ganska lugn röst.
Ja.
Använd så att säga dina egna icke-verbala signaler för att hjälpa barnet att lugna ner sig själv.
Mm.
Du kan liksom huka dig ner, sätt dig på golvet, sätt dig på en stol, sätt dig på sängen. Och sen så liksom börja i änden att lyssna. Att
ja.
Liksom, vad var det du ville? Vad ja. Är det för, liksom lite där. Börja om där lite och se vad det har för effekt på barnets liksom stressnivå.
Ja.
Ofta får man ju då liksom någon liten nedtrappning i barnets liksom upprördhet.
Ja.
Och det är en bra början, tänker jag.
Ja.
Och sen då liksom, försök lyssna så att du förstår, vad var det barnet ville när det kom och ryckte dig i armen?
Ja, just det. Vad var behovet där liksom?
Mm.
Ja, vad är behovet? Och spegla tillbaka det liksom återigen.
Mm.
Och spegla gärna tillbaka lite grann om du liksom, ja, okej, men då kan ni liksom, ja, men då förstår jag att du verkligen liksom, att du blev frustrerad när jag inte kunde, när jag inte kom direkt. Eller, alltså, försök liksom göra barnet uppmärksam på de känslor som det kände i situationen, samtidigt som du visar att du också förstår dem. Liksom. Mm. Så lite grann, börja om och försöka börja om med valideringen, så att säga. Byt avled på något sätt och börja om med valideringen. Mm. Och sen, beroende på gammalt barnet är och sådär, så kan man ju då, alltså, har du bestämt dig för att nu behöver du verkligen vila, eller nu behöver du ta en stund, då skulle jag liksom använda mig av, jag skulle försöka liksom hitta en aktivitet eller någonting. Antingen så kan man hitta och försöka göra någonting där barnet, där man vet att barnet kan sysselsätta sig själv en stund. Och där är liksom, ja, en platta, eller sätta på någon, sätta på någon ljudbok, mm, eller liksom att kanske börja leka med någonting, plocka fram någonting med barnet och kanske liksom sätta igång barnet lite. Mm. Och sen gå undan själv då och vila.
Ja, just det.
Alternativt att du försöker hitta en aktivitet som du kan vila i, som ni kan göra tillsammans. Mm. Typ, sätt på ett naturprogram på tvn, bjud in barnet till att sitta lite i soffan med dig en stund. Mm. Och liksom, ja, sitt där och fokusera då på din egen avslappning.
Alltså, fastän barnet är bredvid bara liksom.
Fastän barnet är bredvid, precis. Mm. Precis. Att liksom försöka få med dig barnet på det här med att ska vi göra den här avslappnande aktiviteten nu? Där är det ju väldigt olika hur mycket liksom, vad ska jag säga, vad man har för resurser när man är utmattad och så. Att det kan ju vara jobbigt att läsa en bok och sådär. Men man får liksom försöka. Och det här är ju något man kan ha förberett sig lite på. Så att man vet lite grann i förväg vilka olika aktiviteter som brukar kunna vara bra att göra tillsammans med barnet. Som man själv också kan vila i lite grann.
Ja, precis. Mm. Kolla av det lite grann liksom. Mm.
Ja, att liksom tänka igenom det och gå till sina erfarenheter. Vad har funkat tidigare och sådär. Men de två alternativen tror jag man lite grann står inför.
Ja, det är ju helt...
Men oavsett situation så behöver man lugna ner sig själv först.
Ja.
Det är kommer
ju inte ifrån det.
Det är effektivast i alla fall.
Ja,
det är ju lite det att liksom för, på något sätt... Ja, det, för det är ju lite som du säger också, att ju mer uppstressad man är själv, desto mer stress genereras ju hos andra runt omkring en. Och det blir ju snabbt en ond cirkel sådär.
Mm. Det är jättespännande.
Sen är det ju liksom, kommer vi till mer extrema exempel här, så tänker jag att liksom så här, säg till barnet att du ska gå på toa. Gå in, stäng dörren, lås. Liksom, sitt 5 minuter. Mm. Andas. Mm. Alltså,
reflektera.
Precis, fokusera inte så mycket på vad barnet gör under den stunden, om du inte liksom tror att barnet kommer att skada sig på något sätt eller så. Men utan då liksom, om barnet för oväsen och så, fokusera på andra saker.
Ja.
Fokusera på din andning, fokusera på liksom, försök att vara icke-reaktiv under de 5 minuterna.
Ja.
Se vad som händer när de 5 minuterna har gått. Gå ut,
Checka
av läget lite försiktigt, försök att börja om lite grann. Liksom.
Och det är ju så situationsbaserat allting egentligen. Och det går ju, det kan ju bli jätteextrema situationer. Det kan också bli situationer som inte är så galna som man egentligen kanske känner att de är.
Mm.
Om man bara
får, ja, titta verkligen. På verkligen. Så att, och avledning, alltså om vi kommer tillbaka dit. Avleda kan man göra på olika sätt. Byta rum i ett sätt. Men att, ja, men roliga leksaker, platta. Ja. Man kan använda sig av mat. Plocka fram en glass.
Ja.
Alltså, jag tänker att liksom, man ska inte vara rädd för, man ska inte styras av såna här rädslor för att så här, alltså, man ska inte styras av såna här uppfostringsprinciper så i såna här situationer så mycket, eller att liksom att man på något sätt, att det är fel att göra, att ge barnet en glass, man får inte äta glass innan maten, alltså, man ska vara lite uppmärksam på ifall man ofta styrs av såna regler.
Mm.
För då kan det vara väldigt hjälpsamt att liksom bryta en del såna regler.
Mm.
För att liksom få en lugn stund och för, att vända en ond cirkel.
Väldigt, jag tror att det är ett sånt trix som många av de som lyssnar kommer att använda.
Mm.
Testa och bryta och se vad som händer liksom.
Mm.
Ja, jättebra. Mm. Jättebra. Men jag tänker så här, vi ska runda av dagens avsnitt faktiskt.
Mm.
Jag har lärt mig jättemycket.
Ja, väldigt intressant här.
Ja,
det är långt.
Ja, och långt och gött är det också. Mm. Och jag tänker så här, att vi ska nog avsluta med att be dig komma tillbaka, Martin.
Det ska jag jättegärna göra.
För att jag, nu har vi pratat om ganska små barn. Jag tänker att vi behöver prata om tonåringar. Vi behöver också prata om barn med NPF-diagnoser. ADHD och ADD och autistiska drag och sådana saker.
Just det.
Och det kanske föräldrarna har det också.
Ja, precis. Där föräldrarna också har de här situationerna. Och hur man förhåller sig där liksom. För att det hinner vi inte idag. Men när man har barn med NPF-diagnoser och ADHD och sånt, så läggs väldigt, väldigt mycket ansvar på föräldrarna idag. Med strategiutbildningar och sånt där. Och barnen får i princip ingenting annat än medicin. Definitivt inga samtal, inga strategier och sådär. Utan då landar det mycket i oss föräldrar. Jag tror att vi behöver att växla ett par ord med dig om det, Martin. Jag tror att många hade haft nytta av att höra din take på det där.
Det ska jag jättegärna göra. Det är ett stort område även det. Så att det finns mycket
det mer att säga. Det finns att
prata om. Ja, det finns det.
Jättebra. Ja. Men du, det är ju otroligt trevligt att prata med dig och få dyka ner i din enorma erfarenhet och kunskapspool här. Och jag tror vi har lärt oss nästan lika mycket som lyssnarna.
Mm. Ja, men vad jätteroligt. Ja, men det är bara kul att vara med. Och som sagt, det är såna här frågor, så det blir ju väldigt hypotetiskt sådär. Men det är ändå, jag hoppas att lyssnarna kan hitta resonemang att använda sig av i alla fall.
Exakt.
Det handlar ju om att stimulera liksom tänkandet lite, så att man kan hitta lite nya vägar sådär om man har kört fast.
Sätta igång lite kugghjul, som jag brukar säga.
Mm.
Och ni som har lyssnat där och det har satt igång massa kugghjul och ni har börjat att tänka på hur ni fungerar hemma. Fortsätt att göra det nu. Låt de här kugghjulen snurra. Och tänk vidare på det ni har kommit på. Och så försök att applicera det ni har lärt er och lyssnat här nu i eran vardag. Gör det till erat liksom.
Mm.
Se hur det funkar hemma hos er.
Och uppmärksamma det som fungerar. Det är ju lätt. Vi fastnar ju ofta i att bara tänka på problemen när de uppstår och så vidare. Men lägg också lite energi på att lägga märke till det som fungerar.
Ja.
Det är ju en god känsla om inte annat. Att märka att det faktiskt flyter på ibland.
Ja, absolut.
Det kan ge en bra känsla och ett lugn liksom. En liten stund i alla fall.
Ja. Och då tänker jag att det tipset blir dagens sista. Och uppmärksamma på det som faktiskt funkar för er som föräldrar liksom.
Det som är bra.
Det som är bra, ja. Så blir det lite, lite lättare.
Mm.
Sådär.
Börja med en sak.
Jättekul att alla lyssnade. Vi kör vidare. Vi återkommer snart med Martin. Kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss. KBTstruktur.se om man vill komma i kontakt med Martin eller något andra våra kompisar där borta.
Ja.
Min hjärna behöver en paus nu, känner jag. Det är sådär som en svamp som har mycket så här, vatten.
Säger vi från Sävedalen.
Ja, då gör vi så. Då säger vi
från... Våra också.
Ja, gör också. Men då säger vi från Sävedalen och hemma från Martin, så säger vi ha det gött.
Hej. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.